P3, Sveriges Radio.
Budapest, oktober 1944. I stora rasande grupper stormar de fram. Grönklädda, blodtörstiga flockar ute på jakt. Med vapnen höjda och brösten prydda av det omisskännliga emblemet, de korslagda pilarna, går från hus till hus och sliter med sig panikslagna människor, stadens judar. Män, kvinnor och barn som nyss andades ut i tron om att faran var över har återigen slungats ner i ett hav av våld. För än en gång har Hitlers män med hans ungerska fascistiska medlöpare i spetsen slängt ut sin obarmhärtiga dödsdom över dem. Men mitt i den skälvande skräcken ilar en skramlande damcykel fram över kullerstenarna, väjer och snirklar sig målmedvetet genom tumultet. Den kostymklädda, mörkhåriga mannen vid styret trampar så fort benen och hjulen bär. I farten spejar han, försöker urskilja bekanta ansikten i det kaos som nu dränker staden. Tiden är knapp. Hans judiska medarbetare behöver hans hjälp. Men de är inte de enda. Det finns tusentals liv att rädda och ingen tid att förlora för Raoul Wallenberg.
Det här är första delen i berättelsen om Raoul Wallenberg. En oväntad hjälte som klev fram från ingenstans. Svepte in i Budapest under förintelsens mest förtvivlade fas. Och räddade tusentals dödsdömda människors liv. Men i slutändan, på bekostnad av sitt eget.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det är en storm av rent barbari. Det som Raoul Wallenberg står mitt i under oktober 1944. En uppvisning i utstuderad mänsklig grymhet. Det ofattbara mordet på Ungerns judar som nazisterna har inlett har pågått i månader. Och nu på hösten är bödlarna desperata. Sovjetunionens röda armé rycker allt närmare. Och därmed nalkas också befrielsen för landets judiska invånare. Raoul Wallenberg är utsänd från Sverige för att under diplomatisk flagg rädda så många som möjligt. Och liksom de flesta andra räknar han sekunder, minuter och timmar. Och hoppas på att ryssarna snart når fram. Men de ska dröja. För judarna i Ungern väntar ännu många dagar i ett helvete som bara kommer bli allt mer infernaliskt. Och för Raoul Wallenberg själv är framtiden osäker. När Röda armén väl har brutit igenom försvarslinjerna kommer det visa sig att de inte är några befriare. Inte för ungrarna. Och inte för Raoul Wallenberg. Den tunnhåriga, mörkögda mannen som hastar runt och försöker besvärja döden är en svensk diplomat. Enligt passet i alla fall. Egentligen är han en arkitektutbildad, snart 32-årig affärsman. Och varför han har hamnat på den här jämmerns plats är faktiskt inte helt glasklart. Kanske har hans efternamn och släktskap spelat en viss roll. Men han är ingen hjälparbetare. Och han har inte själv insisterat på att resa till just Ungern. Nej, att han alls är här, det kan faktiskt vara ett resultat av slumpen. Som fått skjuts i en handsmidd, utsökt dekorerad hiss i ett sexvåningshus på en av Stockholms allra finaste gator. En flanör på Strandvägen våren 1944 har mycket vackert att titta på. Ena sidan bjuder på Nybrovikens glittrande vatten. Och på andra sidan esplanaden tronar palatslikna byggnader. På nummer 7 höjer sig ett maffigt hus i jugendstil. Med rundade skyltfönster på bottenplan. Och paradbalkonger, svällande burspråk och höga fönster på varje etage upp till det konstfärdigt buktande taket i rött tegel. Ut och in ur porten till uppgång 7A rör sig ett virvar av människor. Och om hissen i det här huset hade öron och röst skulle den nog kunna berätta både det ena och det andra. I Inte minst om vår huvudperson, Raoul Wallenberg, som är en av dem som då och då skjuter undan smidesgrinden och åker upp till våning 5. Där ligger mellaneuropeiska handelsbolaget, som Raoul Wallenberg driver tillsammans med sin kompanjon, Kalman Lauer. Och på vårvintern 1944 har de båda oroliga sinnen, av olika orsaker. Raoul, han går nog runt och bär på en gnagande känsla av att livet och karriären inte riktigt har tagit fart. Egentligen borde han vara mitt uppe i en strålande framgångssaga till yrkesliv. Född in i en av Sveriges mest inflytelserika släkter som han är. Familjen Wallenberg är giganter inom både bankvärlden och industrin. Men han verkar inte riktigt vara någon av släktens påläggskalvar.
Jag skulle nog säga att han både är och inte är påtänkt för en roll i banken.
Det här är Ingrid Karlberg, författare till Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg.
Hans gren av familjen Wallenberg står en bit ifrån de som driver och äger Stockholms enskilda bank och familjeimperiet runt omkring. Hans pappa dog innan han föddes. Och hans far, han var påtänkt för en roll i banken för att han var så briljant. Men i det här läget så är det Raouls döde fars kusiner som driver Stockholms enskilda bank och familjeimperiet. Och de har ju egna barn och ser väl inte så där väldigt gärna att ett kusinbarn tar den plats som de hoppas att deras barn ska ha.
Men Raoul Wallenberg är både driftig och socialt kompetent. Istället för att valla sig in i släktens yrkesfolla har han först utbildat sig till arkitekt i USA och sen ägnat sig till stor del åt business av olika slag. Bolaget han just nu jobbar med håller bland annat på med import av livsmedel. En angelägen bransch så här under 1940-talet när kriget rasar i Europa och ransoneringarna följer dess spår. För bara något år sedan fick Raouls chef lite av en hjältegloria när det svenska påskfirandet 1943 höll på att gå i stöpet på grund av äggbrist. Kalman Lauer lyckades importera 3,6 miljoner ägg från Ungern och landets helgfirare kunde lyckligt hugga in på sina påskägg som vanligt. Att det var just Ungern som blev äggförsörjare är inte konstigt. Kalman Lauer är själv ungrare och landet är en stor livsmedelsproducent som mellaneuropeiska har handlat mycket med. Även nu under 40-talet, för ännu har striderna inte nått dit. Men i början av 1944 är läget på väg att förändras. Och det är anledningen till att Kalman Lauer går runt med en molande oroskänsla i magen. Han är nämligen ungrare med judiskt påbrå och har förstås kvar både vänner och familj i hemlandet. Och nu på våren kan han som alla andra se den skrämmande utveckling som har inletts i Ungern. Upptakten till en fullskalig humanitär katastrof som snart ska utspela sig framför världens ögon. Och som Raoul Wallenbergs ödes trådar ska spinnas runt. ...1944 har det andra världskriget pågått i närmare 4,5 förödande år. På den ena flanken står de allierade västmakterna och Sovjet, och på den andra det nazistiska Hitler-Tyskland med sina anförvanter. Och ett av de länder som har stöttat Tyskland är Ungern.
För riksföreståndaren i Ungern, Miklós Horthy, så var det nog ett val mellan pest och kolera. För att han föraktade faktiskt Hitler, men han hatade Sovjet och bolsjevikerna, som han sa, ännu mer. Så i det valet så föll hans sympatier då på Tyskland, och jag tror också att här fanns det en del revanschlust med i bilden. För Ungern hade under första världskriget förlorat väldigt stora territorier och de brann för att återvinna dessa, och det såg de nog som en större chans att göra i allians med Tyskland.
Men nu börjar förbundet knaka i fogarna. Det står nämligen klart för alla med en rimlig slutledningsförmåga att Tyskland är på väg att förlora kriget. Vändningen kom redan på vintern 1942, och nu, knappt 1,5 år senare, börjar läget se risigt ut för nazisterna. Och på förlorarnas sida vill man förstås helst inte stå. Så riksföreståndaren Miklós Horthy börjar försiktigt sondera terrängen för att sluta separat freder med västmakterna. Men någon sån tänker inte Hitler och hans anhang acceptera. Och de agerar snabbt.
De lockar bort riksföreståndare Miklós Horthy från Ungern i mars, i mitten av mars, för ett möte med Hitler. Och under tiden, medan han är där, så besätter då tyska styrkor Ungern. Och så får han ett slags ultimatum att han måste byta ut sin regering mot en nazistvänlig regering, en marionettregering då. Men han måste själv acceptera det och sitta kvar. Så att han hamnar liksom i en slags gisslansituation där, kan man säga.
Och det är särskilt ett projekt som nazisterna är ivriga att få sätta igång med efter att ha tagit makten i Ungern. För där finns en av Europas största judiska grupper. Och i början av 1944 är den fortfarande i stort sett intakt. Ungefär 800 000 judar lever där. Till Hitlers stora förtret. Horthy har inte accepterat att införa de tyska Nürnberglagarna som begränsar judars rättigheter. Och inte heller låtit nazisterna svinga sin bödelsyx över de ungerska judarna när det stora massmordet förintelsen inleddes i industriell skala efter 1942. Riksförståndaren verkar mest fnysa föraktfullt åt Hitlers fanatiska antisemitism. Inte för att han själv är vän av judar i allmänhet, men hans land förtrycker sina minoriteter efter egen fason. Det finns en länge antisemitiska lagar som bland annat begränsar judars rätt till högre utbildning. På landsbygden märks diskrimineringen tydligt. I Budapest däremot finns en stor grupp judar som nog betraktas som ungrare i första hand och som är en viktig del av landets intellektuella och näringslivselit.
Det sägs ju att riksförståndare Miklós Horthy till exempel, han spelade ju kort med framgångsrika judiska affärsmän i Budapest. De hade en status och jag skulle kunna tänka mig att många inte, när de här antisemitiska lagarna stiftades till exempel, så var det inte många som hade de familjerna i tankarna.
Och skicka dem till Hitlers dödsläger står inte på Horthys agenda. Men nu på våren 1944 är det alltså inte längre han som bestämmer. Och den 19 mars anländer en 38-årig man vars brinnande nazistiska övertygelse bara trumfas av hans otäckt skarpa administrativa förmåga. Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Tillrest för att organisera dödsmaskineriet i Ungern. Bara någon månad efter hans ankomst inleds tragedin.
Maj 1944. Allt gör ont där de står. Ihopfösta i den stinkande boskapsvagnen. Trötta ryggar, verkande fötter, hungrande magar och så blåmärkena. Bultande, ömmande souvenirer från soldaternas gevärskolvar, nävar och kängor. Tåg efter tåg har rullat iväg. Och nu står de näst på tur. Så skjuts dörren igen. Den fullpackade mörka vagnen kränger till och vaggar sakta i väglingsrälsen. Genom brädväggarnas sprickor ser passagerarna den skira försommargrönskan utanför. Tröstlösa snyftningar hörs från barnen som klänger sig fast vid sina mödrar. Ingen vet vart de är på väg eller hur länge de ska resa. Men kanske anar de. För de har hört rykten. De tegellängor som tyskarna byggt. Läger. Mer vidsträckt än ögat kan nå. Och där stora ugnar och flammande lågor förvandlar nyss levande, tänkande och kännande människor till utbrända benbitar, stoft och aska.
I förintelselägret Auschwitz har en ny järnvägsramp byggts och personalstaben i mordets tjänst har utökats kraftigt vid gaskamrar och krematorier för att kunna utplåna den sista stora judiska befolkningen i Europa. Den i Ungern. Det är först landsbygden som rensas. Och det är förvisso Adolf Eichmann och hans specialkommando som drar upp den brutala strategin. Men det är ungrarna själva. Gendarmeriet, som är en sorts militariserad polisstyrka, som med stor entusiasm och sadism utför grovjobbet. Det fanns en tid när nazisternas ohyggliga förintelseapparat inte var känd för särskilt många i Europa. Men 1944 är inte längre någon hemlighet vilket öde som väntar dem som knuffas in i transporttågen som dunkar fram mot Polen. Vid det här laget är massmordet känt även i omvärlden. Och många röster höjs i protest.
Det är där 1944 som inte minst USA börjar reagera kraftigt. Och där bildas det en myndighet som heter War Refugee Board. Den är framdriven av en stark amerikansk judisk opinion. Och dess uppgift är att rädda Europas judar undan förintelsen. Att bistå i det arbetet. Och när det här händer i Ungern med ockupationen och de deportationer som sen sätts igång i mitten av maj, så blir det ofelbart den allra första stora uppgiften för det här War Refugee Board. Så det är ett tydligt, konkret exempel på att världen börjar vakna på allvar.
Raoul Wallenberg som befinner sig i trygga Stockholm hyser sympati för de som utsätts för nazisternas hetsjakt. Inte minst nu när det är uppenbart vad som sker. Och när han dessutom har en affärspartner av ungersk-judisk börd. Som förresten är en i raden av Raouls judiska kollegor. För även om han inte har stått på barrikaderna för judarnas sak har han agerat på andra sätt.
Han bar sitt engagemang inom sig och handlade i sin tillvaro. Bland annat genom att i de företag han startade så samarbetade han ju konsekvent bara med judiska flyktingar som kollegor då.
Kalman Laur och Raoul talar om möjligheten att skicka ner Raoul till Budapest för att försöka hjälpa Laurs släktingar på plats. En privat räddningsaktion för ett fåtal utvalda personer alltså. Men någon sån kommer det inte bli. Raoul Wallenbergs tilltänkta uppdrag kommer att växa. Från en liten familj till tusentals människor. För Kalman Laur har sällskap i sin önskan om att skicka hjälp till Ungern. På Gellertberget i stadshalvan Buda, alltså väster om Donau, ligger svenska legationen i Budapest. I den stora villan som mest liknar ett slott leder Sveriges minister, alltså motsvarande ambassadör, Ivan Danielsson verksamheten. Tillsammans med sin stab hanterar han Sveriges ärenden i Ungern. Ärenden som snabbt blir fler, nu när den nazistiska förföljelsen har inletts. Utanför svenska legationen köar ungrare med koppling till Sverige för att vädja om skydd av den svenska staten. Och från ministern skickas rapporter hem till utrikesdepartementet med chockerande vittnesmål om det som sker i landet. Telegrammen till UD blir allt mer fordrande. De behöver förstärkning i det här pressade läget. Samma önskan finns hos judiska organisationer runt om i världen och hos den statliga amerikanska flyktingkommittén, War Refugee Board, VRB. Just VRB har nyligen fått en representant på den amerikanska legationen i Stockholm, Iver Olsen. I maj får han i uppdrag av USAs regering att ligga på svenska UD och förstärka sin stab i Budapest. Men någon som kan ta sig an specifikt att försöka skydda judar. Och kanske har Iver Olsen redan nu mött någon som har väckt hans intresse. Någon som finns i hans absoluta närhet. 1944 huserar den amerikanska beskickningen i en flott våning i Stockholms innerstad. Närmare bestämt i ett maffigt hus i jugendstil. Med rundade skyltfönster på bottenplan och paradbalkonger. Svällande burspråk och höga fönster på varje etage upp till det konstfärdigt buktande taket i rött tegel. Ja, precis. På Strandvägen 7A. Och för att ta sig till jobbet utan att få skjortan skrynklad och svettig stiger diplomaterna förstås in i den där handsmidda, utsökt dekorerade hissen. Som de delar med bland andra mellaneuropeiska handelsbolaget.
Så där i hissen möter Kalman Laur Iver Olsen. Den här personen då frågar Kalman Laur om han vill komma med honom in på en cigarett på amerikanska legationens kontor. Och han frågar då Kalman Laur om han kanske känner till någon som möjligen skulle kunna komma på fråga. Och där står då Kalman Laur som har ägnat flera månader åt att försöka få till stånd en räddningsoperation i Ungern. Och Raoul Wallenberg, hans närmaste medarbetare, är djupt engagerad i de här försöken. Så det är inte så konstigt att han svarar, ja det gör jag. Hans namn är Raoul Wallenberg.
Så här berättar Kalman Lauer själv om mötet. Men det är många spår som leder fram till det som sen bestäms strax före midsommar. Att svenska UD ska skicka Raoul Wallenberg till Budapest på ett 6 månader långt specialuppdrag för att skydda och rädda judar. Arbetet ska till stor del finansieras av amerikanska VRB, men han ska resa med svensk diplomatstatus och installeras på den svenska legationen. Och huvudpersonen själv då? Vill han skickas iväg på ett okänt uppdrag med osäker utgång? Ja, allt tyder på det. Den 32-årige Raoul är redo för en utmaning. Vill säkerligen göra det moraliskt rätta och ta del av en humanitär räddningsinsats. Och han är rätt man för jobbet. Under sin militärtjänstgöring har han nämligen visat sig vara lite av ett organisatoriskt geni. Så den 21 juni 1944 sänds ett telegram till den svenska beskickningen i Budapest med meddelandet att herr Raoul Wallenberg skickas dit som specialattaché. Det är ett välkommet besked. Men Wallenberg måste komma och det snaraste. Dödshotet hänger tungt över stans judar. Det tar några veckor att ordna alla praktiska detaljer för att Raoul ska kunna komma iväg. Och medan det sker fortsätter den besinningslösa människojakten i Ungern. När juni månad 1944 närmar sig sitt slut har det ungerska gendarmeriet gått fram med stor brutalitet. Hundratusentals människor har sänts till Auschwitz. Och när nu landsbygden i stort sett är tömd på judar står nu huvudstaden på tur. Där har den judiska befolkningen antingen förts till interneringsläger eller lever under hårda restriktioner. Har tvingats lämna sina hem och trängts ihop i särskilt utsedda hus runt om i stan, markerade med gula davidsstjärnor. De är avskurna från omvärlden, för utegångsförbud råder. Nästa steg är att börja fylla tågen och fortsätta utrotningen. Men nu har protesterna från omvärlden börjat bli mer och mer högljudda.
Man visste ganska mycket 1944, men man hade inte riktigt de där konkreta bevisen. Fram till våren 1944 när 2 slovakiska judar lyckades rymma ur ett koncentrationsläger och fäste på pränt just alla dessa detaljer kan man säga som saknades i ett PM som kallades för Auschwitz-protokollen. Och det där PM:et spreds. Det skickades till svenska UD, det skickades förstås vidare i Ungern och spreds internationellt. Och väckte en väldig uppmärksamhet och satte fart på reaktioner världen över.
Ungerns riksföreståndare Miklós Horthy har sedan tyskarna tog över rodret inte velat ha något att göra med behandlingen av judarna i landet. Utan låtit människor skickas mot döden utan att ingripa. Men när juli inleds har han börjat skruva på sig mer än lovligt. Han har själv tagit del av Auschwitz-protokollen och skakats av innehållet. Och så har trycket från omvärlden ökat. Såväl påven som USAs president Roosevelt och Sveriges kung Gustav V har skickat böner och krav om att deportationerna måste stoppas. Kanske drivs Horthy av medmänsklighet och påverkas också av kraven utifrån. Men framförallt är det nog de amerikanska bombräderna över Budapest som övertygar honom att sätta ner foten. Och som statschef beordrar att inga fler människor ska föras ut ur Ungern. Den 6 juli går hans order ut. Och 2 dagar senare dras bromsen åt. Då har, på mindre än 2 månader, ofattbara 437 000 människor tvingats bort från sitt hemland. 9 av 10 har mördats omedelbart efter ankomsten till Auschwitz. I Stockholm har Raoul Wallenberg fått allt på plats och gör sig redo för avfärd. Packningen är ordnad och i en av väskorna lägger han en nyinköpt ägodel. En pistol av märket Browning med 9 mm kaliber tillsammans med 200 patroner. Så är dagen alldeles nära. Raouls mamma Maj och hans styvfar Fredrik von Dardel får rå om honom en sista kväll och bjuder på avskedsmiddag i sin våning. Men dagen efter, fredag den 7 juli år 1944, är det dags att ge sig iväg. I ett Lufthansa-plan prytt med den tyska hakorsflaggan flyger Raoul Wallenberg söderut. Ett nytt kapitel i hans liv är inlett. Ett av de mest intressanta, men också ett av de mest slitsamma.
Budapest, augusti 1944. Genom den eleganta villans öppna fönster hörs orlet från andra sidan muren. De låga rösterna från de köande utanför. Från alla gryningstimma tills skymningen målar himlen över Minervagatan rosa står de där i tålmodig, spänd väntan. På kavajslag och klänningsärmar skymtar gula fastnästade stjärnor. Alla är där av en och samma anledning. När som helst kan dödens tåg åter börja rulla och då kan det vara deras tur. Men där inne, på andra sidan järngrinden, inne på svenska legationen, finns en livlina. Ett skyddande pansar av papper att rösta sig med mot den ofattbara ondska som redan tagit så många. Får de bara träffa herr Wallenberg och hans kollegor så kanske de kan ta sig härifrån. Men de måste lägga fram sin sak noga. Bevisa varför just de ska få svenskarnas beskydd. En efter en, med pulsen dånande i bröstet, kliver de in över den stenlagda innergården, upp för den magnifika marmortrappan och in på mottagningsrummet. Nu gäller det.
När almanacksbladet vänds till augusti har Raoul Wallenberg varit ungefär en månad i Budapest. Och han har att göra. För den där kön är hans ansvar som chef för den humanitära avdelningen på svenska legationen. Deportationerna hade redan stoppats när han kom i början av juli. Men alla vet, eller i alla fall misstänker, att det bara är en tillfällig frist. Specialattaché Wallenberg hade alltså ingen tid att spilla. Men hur kan då människor räddas under såna här omständigheter? En av de saker man tidigare försökt med är skyddshandlingar som delats ut till judar. Papper som ska visa att en person står under en annan stats beskydd.
När Raoul Wallenberg kom till Budapest sommaren 1944 så svämmade staden över av såna här påhittade skyddsdokument. Och alla de där var ju ganska amatörmässiga. Så att de här ungerska gendarmerna och nazisterna då, de gick ju inte på det här längre. Utan de såg ju att det här är fejkdokument. Och började ställa krav på att ska de här judarna i Budapest göra anspråk på att ha någon slags svenskt medborgarskap, ja då ska de ha riktiga pass.
Ja, Adolf Eichmann, förintelsens organisatör i Ungern, är mycket misstänksam till skyddshandlingarna som skrivs ut. Och det är här som Raoul Wallenberg för första gången visar sina muskler. Han inser att om Budapests judar ska kunna försvaras bakom pappersmurar måste murarna höjas och armeras. Det är ett A4-ark, benvitt och med text som ser strikt officiell ut. Schutzpass står det som rubrik. Och så under det fyra gula rutor med blå ramar, där ett fotografi ska fästas och andra personuppgifter ska fyllas i. I övre högra hörnet är arket numrerat och i mitten ståtar tre kronor i gult. Till vänster och höger om kronorna står landsbeteckningen först på tyska och sen ungerska. Ingenstans står det Sverige på svenska. Och den uppmärksamma kan se att de tre kronorna är placerade med två underst och en överst. Tvärtom jämfört med den svenska nationalsymbolen. Men vad spelar det för roll när det i övrigt ser så övertygande ut?
Raoul Wallenberg var konstnärlig. Han hade läst till arkitekt. Han hade lärare som tyckte att han skulle faktiskt satsa på konsten för att han ritade så bra. Så han designar ett nytt pass och trycker upp det som särskilda formulär och som ser otroligt officiellt och imponerande ut. Så det är ju det absolut mest trovärdiga fejkade passet i Budapest under hela den hösten.
Det är alltså det här dokumentet som långa rader av människor dagarna i ända köar för att få ta del av. Men för att kunna vandra ut från den svenska legationens humanitära avdelning med ett efterlängtat skyddspass är det ett snävt nålsöga som ska passeras. Kopplingen till Sverige måste kunna styrkas. Och Raoul Wallenberg är mycket noga med att allt ska gå rätt till. Det är en vådlig balansakt att utmana nazisterna genom att gräva byråkratiska kryphål. Alla i personalen, som till stor del är ungerska judar med skyddspass, instrueras i rutinerna. Och efter varje arbetsdag, när mottagningen stänger, tar Raoul med sig ansökningarna och går över till minister Danielsson, chefen för beskickningen. Tillsammans går de igenom vart och ett, medan kvällstimmarna tickar förbi. Inget slarv. Inte än så länge. För nu finns fortfarande tid för korrekt administration. En favör som snart ska vara förlorad. Men även om Raoul Wallenberg och hans personal jobbar för högvarv är det ett mycket litet fåtal som kan få svenskt skydd. Och de kommer i allmänhet från samhällets övre skikt. Fattiga människor, utan internationella bekantskaper, har svårare att frambringa en relation till ett land långt borta. Men Raoul Wallenberg ser ett större syfte med att neutrala stater som Sverige kommer till undsättning. Det kan, som man själv ska formulera det, visa att Ungerns judar inte är glömda och övergivna. Och ingjuta hopp i 100 000 människors bröst. Den formella premissen för passen är att innehavarna står under svenskt beskydd och att de ska förflyttas till Sverige. Man har kanske tidigare haft en idé om att det kan gå. Men när passinnehavarna inte längre kan räknas i 100 utan i tusental står det klart för Raoul Wallenberg att det inte är en möjlighet. Det går inte att transportera de svenska skyddslingarna genom krigets Europa. Och även om det gick skulle Sverige nog tveka inför att ta emot ett stort antal judiska flyktingar.
I början av kriget var Sverige väldigt restriktiva när det gällde att ta emot judiska flyktingar. Redan under 1938 så var ju Sverige och Schweiz de länder som krävde att Tyskland skulle stämpla ett J i passen så att de vid gränsen kunde så att säga sortera ut de som ville ta sig in i landet som hade judiskt påbrå och de som var vanliga tyskar.
Den svenska hållningen har mjukats upp under krigets gång. Men det är på plats i Budapest man måste hålla fortet, rädda så många det går och hålla ut tills tyskarna är besegrade. För freden verkar ligga inom räckhåll. När augusti månad har passerat sin mitt ligger Tyskland riktigt uselt till. I juni 1944 skedde landstigningen i Normandie och de amerikanska styrkorna gick in i kriget på europeisk mark. Och på östfronten avancerar Sovjets röda armé. Ungern är viktigare än någonsin för Hitler. Men det verkar som att tyskarna har tappat sitt järngrepp om den forna bundsförvanten. Gendarmeriets intresse för att skövla sina judiska landsmäns och kvinnors liv tycks ha svalnat. Och när ledningen i Berlin i slutet av augusti går med på det ungerska kravet om förlängt deportationsstopp går förintelseorkestraren Adolf Eichmann i taket och lämnar landet. Men han ska komma och återvända. För trots att det just nu ser ljusare ut och trots att klockan räknar ner mot Hitlers fall är kampen inte över. Inte för de kvarvarande judarna i Budapest och inte för Raoul Wallenberg. När hösten väntar runt knuten har Raoul Wallenbergs avdelning tagit emot över 10 000 ansökningar och utfärdat 3 500 svenska skyddspass. Och själv verkar han i mitten av september 1944, efter ungefär 2 månader i Budapest, var på väg hem. Åtminstone i tanken.
Från början var det inte tänkt att han skulle stanna mer än kanske 2 månader. Det var så man sa då på svenska UD när han gav sig av. Och han stänger också passmottagningen. För att då har han 10 000, tror jag det är redan, som då ska hanteras. Så han bestämmer sig för att nu ska vi hantera de här passen. Och därefter avvecklar vi det. Nu har de sina pass. Så han tänker sig verkligen en hemfärd där.
Raoul sänder ett telegram till sin kompanjon Kalman Lauer i Stockholm om att det nog bara dröjer några veckor innan han återvänder. men inget kunde vara mer fel. Tillvaron i Budapest på sommaren och hösten 1944 är en mardröm för de många tusen som hotas av nazisternas utrotning. Men för svenskarna på legationen är vardagen kanske snarare präglad av tvära kast mellan skräck och normalitet. Ena stunden ljuder flyglarmet och bombplanens motorer vrålar över stan. När de tystnat skriver man ut skyddshandlingar som kan göra skillnad mellan liv och död. Och i nästa stund vankas det restaurangbesök och dejter. I alla fall för Raoul Wallenberg, som verkar skaffa sig en flamma i Budapest.
Raoul Wallenberg hade inte mycket fritid. Han arbetade hårt och fokuserat. Men det smyger sig in en och annan middag med kollegorna på ambassaden. Han kunde spela bridge med den fabrikör vars hus han hyrde för sitt kontor. Och han träffade också en kvinna den här hösten som heter Berber Schmidt, en ung holländska som dyker upp i kalendern. Och jag intervjuade en medarbetare till honom som då var ganska ung, 18-19 år bara, som berättar om livet på legationen och hur avundsjuk han var på Raoul Wallenberg som träffade den här omåttligt vackra kvinnan som han såg det som en uppenbarelse.
Men det här är den allra sista skärvan av underligt lugn före stormen. På högre politisk ort planeras för något som kommer rycka undan mattan för Budapests judiska invånare. Fem år har gått sedan Adolf Hitler attackerade Polen i september 1939. Till en början var han segerrik och hade starka allierade. Men nu, samma månad år 1944, har han i stort sett inga vänner kvar. Det framstår allt mer som att Ungern är den enda bundsförvanten av värde. Men nu vill riksföreståndaren Miklós Horthy verkligen ta sig ut ur relationen. Som vi vet har han tidigare trevat efter fred med västmakterna. Men fortfarande vägrat att befatta sig med Sovjetunionen, som han avskyr så djupt. Nu på hösten 44 är han så desperat att han sträcker ut en hand till Stalin. En fredsöverenskommelse skissas upp och Hortys plan är att snart gå ut med nyheten i ett offentligt meddelande till sitt folk. Men tyskarna vet mer än vad Miklós Horthy känner till. De tänker inte gå med på att bli av med sina allierade. Och står redo att sjösätta en desperat plan. Att tyskarna har något i görningen, det har i sin tur Raoul Wallenbergs uppdragsgivare i USA, VRB, sina aningar om. De varnar för att något snart är på väg att hända. Så Raoul bestämmer sig för att stanna kvar i Budapest. Han behöver hålla ställningarna om något drastiskt skulle förändras. Och i mitten av oktober händer plötsligt det otänkbara. Det skulle bli en snabb operation. Den 15 oktober går riksförståndaren Miklós Horthy ut i ett radiotal och meddelar alla i landet den glada nyheten att freden är kommen. Ungern är inte längre under tyskarnas kommando. Men ungrarnas glädjerus förvandlas nästan omedelbart till isande skräck. För Hitler känner till allt. Och hade några dagar innan Horthys tal satt sin operation Panzerfaust i verket. En militär insats som ska oskadliggöra riksförståndaren och rusta för en ny regering. En som leds av landets fascistiska rörelse. De ökänt aggressiva pilkorsarna. Pilkorsarna har snabbt rustats av nazisterna och kan med tyskt understöd till fånga ta Horthy, ta över radiosändningarna och skicka ut en kontraorder. Landet är i allra högsta grad fortfarande i krig. Horthy är avsatt. Och så utropas ett Heil Hitler och ett Heil för den nya fascistledaren. Sen drar ett nattsvart mörker in över Ungern.
Budapest, hösten 1944. Den bistra vinden får deras kroppar att skaka. Med slag och sparkar har de slitits ur sina hem, drivits längs gatorna framför pilkorsarnas bajonetter och nu står de här, huttrande på rad. Genom diset skymtar broarna över Donau och under dem livlösa kroppar, söndertrasade av kulor, guppande som bojar i de kalla vågorna. Så vrålas ännu en rasande order från en av milismännen. Skorna ska av. Med darrande händer böjer de sig ner, sliter förtvivlat i skosnörerna. I strumplästen kliver de ut på kajen, känner markens kyliga väta genom det tunna tyget. Bakom deras ryggar laddar soldaterna sina vapen. Så avlossas ett, och så ett till, och ett till. När höstens tystnad åter sänkt sig över Donau syns inget mer än spåren efter de som nyss stod där i höstmörkret. Långa rader av skor, stora som små. Låga med klack, grova läderkängor och nätta, broderade barnskor.
En fördämning av våld och hat har brustit och väller nu ut på Budapests gator. Attackerna från de antisemitiska mobbarna sker kanske inte på den nya pilkorsregeringens direkta order. Men ingenting görs för att hindra eller stoppa dem. De representanter från neutrala stater som fortfarande befinner sig i Budapest sliter hårt. Bland andra Raoul Wallenberg. Och nu har dagarna av korrekt byråkrati nått sitt slut. Det är här efter pilkorsarnas kupp som han far runt på bland annat damcykel och förbrilt försöker undsätta sin judiska personal som har skingrats för vinden.
De flyr för sina liv, de gömmer sig. Så det börjar ju med att Raoul Wallenberg får cykla runt i Budapest och försöka hitta sina medarbetare. Han hjälper dem, han släpar matsäckar och ser till att de som har jobbat med honom överlever och klarar sig. Och sen börjar han bygga upp sin organisation igen och flyttar då ner till den andra delen av Budapest, Pest.
Arbetsdagarna pågår 24 timmar. Men varje minut, timme och dygn rinner människoliv som sand mellan fingrarna på Raoul Wallenberg och de andra hjälparbetarna. Det enda som kan få stopp på det här är Röda arméns ankomst. Och de är på väg med stora steg. I början av november har de ryckt fram i stort sett hela vägen till Budapest. Stressade av de stundande striderna tvingar pilkorsarna in judar i arbetskompanier som bland annat gräver skyttegravar. Behandlingen av tvångsarbetarna är fruktansvärd. Och nu återvänder också Adolf Eichmann för att slutföra det han inledde på våren 1944. Men vid det här laget finns inte längre något dödsläger att skicka människorna till. För tyskarna har börjat riva Auschwitz när de retirerar för de sovjetiska röda arméstyrkorna. Istället kräver Eichmann att judar ska sändas till tysk territorium för så kallad arbetstjänst. Pilkorsarna går med på en första leverans på över 30 000 människor. Men det går inte att skicka dem med fullastade tåg. För sådana har tyskarna inte längre några kvar här. Lösningen blir istället att själva färden blir målet.
Den här marschen då, som kallas dödsmarschen, den går till gränsstaden mot Österrike, Heger Shalom. Så det är dit de här 30 000 judarna är på väg till fots. Väl framme där väntar tåg som ska ta dem vidare till olika former av läger.
Under de första kalla veckorna i november stapplar alltså tiotusentals människor iväg på dödsmarscherna. Kvinnor, barn och åldringar. De får knappt någon mat, har inga varma kläder och åtskilliga stupar på vägen. Raoul Wallenbergs avdelning försöker undsätta i den lilla mån det går. Själv är han sällan ute på direkta räddningsuppdrag. Men det han möter när han ger sig av på en utryckning mot slutet av november upprör honom. Han åker tillsammans med några kollegor till gränsstaden vid Österrike, där tusentals människor ska överlämnas till Adolf Eichmann efter en mardrömsvandring från Budapest. Raoul ser utmattade, medtagna spillror till människor. Och efter att ha gått runt med sin lista över skyddspassinnehavare, letat reda på folk som står i rullorna, ropat ut olika namn och bluffat till sig så många som möjligt, lyckas svenskarna få med sig runt 100 personer tillbaka till Budapest. Det här är bara en av många utryckningar som görs. Och varje gång möts räddningsarbetarna av fasansfulla scener. Men svenskarnas aktioner retar upp tyskarna. Och för skrivbordsmördaren nummer ett, Adolf Eichmann, är det en man som blir den främsta måltavlan för hatet. Raoul Wallenberg. I det har han sällskap i form av de ungerska pilkorsarna, som inte alls är nöjda med svenskarna, utan djupt kränkta över att Sveriges regering vägrar att formellt erkänna deras regim. Det är en kränkthet som ska övergå i ilska. Och till slut innebär livsfara för alla på svenska legationen. Men ambassadpersonalen stannar ändå kvar.
Många utländska diplomater lämnar ju Budapest i det här skedet. Men det vägrar svenskarna att göra efter underhandlingar med Stockholm. Det blir ju då så att eftersom de andra svenska diplomaterna är kvar i den här vidlegationen i stadsdelen Buda i Budapest och Raoul Wallenberg har flyttat sin verksamhet ner i Pest där allting händer, där man bygger upp getton och allt det dramatiska sker, så slutar det med här under den sista delen av 1944 med att Raoul Wallenberg är den enda neutrala diplomat som syns på gatorna.
I november har alltså pilkorsarna bryskt omorganiserat livet för judarna och inrättat två getton i Pest. Ett allmänt och ett internationellt getto för judar som står under andra staters beskydd. Den svenska legationens och Röda korsets del är 39 hus med över 10 000 människor. Tavlor på fasaderna upplyser om att det är svenska hus som lyder under exterritorialrätten, alltså diplomatiskt territorium. Nu är den stora uppgiften att försöka se till att livet inom de svenska väggarna blir uthärdligt. Raoul Wallenbergs exceptionella projektledaregenskaper ställs inför ett eldprov som han med råge klarar av.
Han ser till att det levereras mat, det lagas mat i soppkök, man släpar dit på kärror, mjöl och allt det som behövs för att underhålla de som bor i de här husen. Han har en minutiös organisation med kurirer som springer med information fram och tillbaka. Han har bokföring, han har avdelningar överallt. Och allt fungerar trots att det är anarki utanför fönstren. Och dessutom så inrättar Raoul Wallenberg ett svenskt sjukhus i den här delen av Budapest, i det internationella gettot. Så att de här skyddade då, ungerska judarna kan få sjukhusvård.
Som fond till det intensiva arbetet finns pilkorsarnas ständiga terrorräder. Men i slutet av november får Budapest en ny ljudbild. Rytande från sovjetiskt artilleri hörs från de östra utkanterna av stan. För de är på väg. Röda armén. Befriarna. Och till viss del är det rätt namn för dem. När de väl når fram ska landet befrias från pilkorsregimen och det nazistiska oket lyftas från judarna. Men den sovjetiska ankomsten kommer resultera i en diger nota för Ungern. Och för Raoul Wallenberg ska det som han ser fram emot som räddningen bli ett fall rakt ner i avgrunden. Men hösten lider mot vinter utan att ryssarna bryter igenom Budapests försvarslinjer. Och när decembers första flämtande dag har passerat börjar pilkorsarnas tålamod med Raoul Wallenberg och de bångstyriga svenskarna rinna ut. Sverige vägrar fortfarande att erkänna pilkorsregimen och fortsätter att utmana genom att skydda och aktivt försöka rädda judiska liv. Fascisternas vrede växer. Och det gör också Adolf Eichmanns. Vittnen berättar att han får vansinnesutbrott och spottar ur sig att han tänker, med sina ord, låta skjuta judehunden Wallenberg. För det blir han faktiskt tagen i örat av Berlin. Och det är trots allt inte Eichmann som är det stora hotet för tillfället. För i takt med att Sovjetunionen närmar sig trappas pilkorsarnas våldsamma attacker upp mot judar och mot svenskarna. Vid juletid kommer ett ultimatum. Om Sverige inte ger ett formellt erkännande förklaras den svenska legationen och dess personal fredlös. Hotet är på fullaste allvar. Det framgår tydligt nu. Raoul Wallenberg instruerar sin personal att alltid bära stövlar. Inga finskor och silkestrumpor om man skulle föras bort av pilkorsare. Själv börjar han ta för vana att ha ryggsäcken packad med förnödenheter. Portföljen full med viktiga dokument och pistolen nära till hands. För nu kan vad som helst hända.
Julaftonskväll 1944. Kollegorna känner igen den där blicken. När Raoul Wallenbergs bruna ögon plötsligt skiftar till en mörkare nyans, då är det något som har brustit i honom. Ikväll är en sån kväll. Vittnesmålen som når honom har gjort hans ögon närmast nattsvarta. Pilkorsarna har stormat in på svenska legationen, plundrat, slagit sönder och skrämt personalen. Skåp, lådor och skrivbord är uppbrutna. Vilt har de bäljat i sig all sprit de kunde komma över. Nu ligger de ståtliga lokalerna i spillror. Allt är stulet. Inte ens de varsamt inslagna julklapparna lämnades i fred av de berusade soldaterna. Men det är också betydligt mer värdefulla saker som är försvunna. Flera av Raouls medarbetare. Uppslitna ur sina sängar marscherades de ut i den mörka vinterkvällen längs gator där våldet råder. Nu är det inte längre någon tvekan. I pilkorsarnas Budapest går ingen säker.
Det blir en allt annat än fridfull jul för Sveriges representanter i Budapest. De skingras åt olika håll. Och vissa av dem fruktar på goda grunder för sitt liv. Men kanske är det för grovt även för de råbarkade fascisterna och mörda diplomater. Och alla i staben återbördas till säkerhet. Går under jorden i den schweiziska legationens byggnad. Men inte Raoul Wallenberg. Han tar sig tillbaka till sitt eget högkvarter på pestsidan av Donau och fortsätter arbetet. För inte heller nu, när pilkorsarna känner Röda armén flåsa dem i nacken, riktar de sin energi bort från det urskillningslösa mördandet. Det stegras bara än mer.
Det är ren barbari. Dessa ligister rent ut sagt, som har då funnits i pilkorsregeringens milis kan man säga, som bara drar runt stan och skjuter det de ser. Pilkorsarna ställer upp judar vid kajen i Budapest och binder ihop dem tre och tre som kärvar, och sen skjuter den i mitten i ryggen så alla tre faller i vattnet för att spara kulor. Och det är också så att de här då, Raoul Wallenbergs skyddade hus är ju inte heller fredade från den här typen av angrepp, utan de utsätts för räder. Det är flera av de som har svenska skyddspass som dör i de här räderna.
Raoul Wallenberg är återigen i febril rörelse. Sträcker sig till sin yttersta gräns för att slita människor ur fascisternas käftar på alla tillgängliga sätt. Och det är mitt under brinnande krig. För nu rasar slaget om Budapest på allvar. I den yrande snön faller sovjetiska bomber tillsammans med de vita flingorna och skottsalverna ekar. Det nya året 1945 inleds med död och bedrövelse och lasaretten fylls av sårade. Bland annat det svenska sjukhuset i det internationella gettot. Och där tas alla emot. Till och med när skadade pilkorsare dyker upp välkomnas de in. Överallt och ingenstans i allt det här är Raoul Wallenberg. Och förutom att paniklösa problem i stunden har han redan börjat planera för Ungerns framtid.
Han skissar då på en privat hjälpaktion som han ger namnet Wallenberg-institutionen för räddning och återuppbyggnad. Och den handlar om att man med hjälp till självhjälp, inte minst lån, ekonomiska lån då, ska bistå ungrarna när de efter kriget ska bygga upp sitt land. Och det vill han vill diskutera det med ryssarna när de kommer.
Det sägs att Raoul Wallenbergs bil, en vinröd amerikanare, är omsorgsfullt packad. Och att det i bensintanken ligger guld och ädelstenar. Så Som att Raoul har gjort sig redo för en längre resa. Tillsammans med sin chaufför far han runt i det kaotiska Budapest under januaris andra vecka. Medan bomberna regnar och Sovjetunionen tuggar sig över den ungerska fronten fortsätter han som tidigare. Skriver ut nya skyddspass och förlänger befintliga. Men det ska bli de sista. För bara några dagar senare bryter Röda armén slutgiltigt igenom och erövrar Pest, den östra stadshalvan. Och här går berättelsen om Raoul Wallenbergs gärning i Budapest mot sitt slut. Befrielsen ligger inom räckhåll för de judar som fortfarande är vid liv. Och själv har han redan nästa steg planerat.
Hans plan är att söka upp general Malinowski i östra delen av Ungern för att diskutera både den här räddningsaktionen men kanske framförallt det mer akuta hotet mot det stora gettot i Budapest. Att inreda ett samarbete för att rädda de 100 000 judar som befinner sig i det stora centralgettot i Budapest.
Inget av det här känner Raouls kollegor på den svenska legationen till i detalj. Och har kanske inte heller tid att grubbla på. För de är mitt uppe i det dramatiska slutskedet av slaget och har fullt upp med att hantera det inferno som är på väg att dra in nu när pilkorsarnas terrorregim knuffas undan och ersätts av Röda arméns soldater. Som förvisso befriar de utmärglade människorna i Budapests getton. Men i övrigt är allt annat än välvilliga frälsare. När stan väl är helt intagen, några veckor senare, ska de sovjetiska befälhavarna ge sina soldater fri härjningsrätt. Vilket innebär plundring, vandalisering och våldtäkter. Men när det sker, när Budapest till slut har fallit, kommer Raoul Wallenberg inte längre att vara på plats. Röda armén tar sig först igenom i närheten av den sönderskjutna stadsparken i Pest. Alldeles runt hörnet från där Raoul för tillfället befinner sig. Och den 13 januari 1945 står han öga mot öga med de första ryssarna. För den som verkar nyktrast och rimligast presenterar han sig. Visar sina diplomathandlingar och begär att få träffa en befälhavare. Och det får han lov att göra. Några dagar senare eskorteras han genom stan av Röda arméofficerare. Tar farväl av kollegor och vänner. Och ger sig sen av. Hans uppdrag är nu verkligen slutfört. Efter 129 omskakande dagar av livräddande, kreativ byråkrati och av farliga hjälpaktioner. En oerhörd bedrift som ska få sin välförtjänta plats i historieböckerna.
Raoul Wallenbergs insats var mer än avgörande för att så många av de 200 000 judarna i Budapest ändå överlevde den här hösten. Han var motorn bakom väldigt mycket av det som hände. Inte bara rena hjälpaktioner, inte bara organiseringen av svenskhuset, utan också alla diplomatiska förhandlingar. Han fanns där som ett energiknippe överallt. Och hans kollega Per Anger har bland annat beskrivit det, att när det gäller just de här diplomatiska förhandlingarna, att bakom allt som hände så fanns oftast Raoul Wallenbergs penna och hans kreativa idéer. Och det tycker jag säger ganska mycket.
Om vi kisar, ser vi honom där genom historiens dimslöjor. I ett vintrigt Budapest, på den sista dagen. Tillsammans med sin chaufför har han tagit en runda och ordnat några viktiga ärenden. Nu tar han farväl av en gammal bekant som har fått skjuts i bilen tillsammans med honom. Han lyfter handen till en hälsning. Vinkar adjö, tänker vi oss. Sen rullar bilen iväg. Och det är det sista någon i världen, utanför Sovjetunionen, ska se av Raoul Wallenberg. Själv har han nog en förhoppning om att ljusare tider väntar. För Ungern och för honom. Men det han reser in i är inte fredligt territorium. Utan ett nytt fiendeland. Och framtiden, den är ett svart hål. Här släpper vi taget om Raoul Wallenberg för en liten stund. Det som sen ska hända i hans liv, det blir stoff för vårt nästa avsnitt. När vi tittar närmare på den svårlösliga gåtan om Raoul Wallenbergs försvinnande.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Erik Lakvist, Emilia Mellberg, Elina Pärdal, Pablo Leiva Wenger och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.